Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Predikotexten är andra årgångens episteltext för 19:e söndagen efter trefaldighet. Från andra Korintierbrevets första kapitel, verserna 18-22, som vi lyssnar till i Jesu namn. Så sant Gud är trofast, vårt budskap till er är inte ja och nej. Ty Guds son, Jesus Kristus, som bland er har blivit predikad av oss, av mig och Silvanus och Timoteus, han kom inte som ja och nej, utan ett ja har kommit genom honom. Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärad genom oss. Den som befästar oss och er i Kristus och som har smort oss, det är Gud. Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en handpenning i våra hjärtan. Gud, låt ditt ord oss lysa så att vi mörker ej må gå, men genom denna jämmerdal får vandra till din himmelssal. Amen. Vi uppmärksammar idag reformationen, som man ju brukar tidfästa till minnet av när Luther spikade upp de 95 teserna den 31 oktober 1517. Vår text enligt den gamla handbokens perikoper för 19:e söndag efter trefaldighet passar väldigt bra in i det här temat, reformationen. Texten beskriver Guds trofasthet och sannfärdighet och hur Gud sänder sina vittnen för att predika hur löftena har fått sitt ja och amen i Kristus. Vi ska utifrån det här formulera tre punkter som var viktiga för den lutherska reformationen. Det är egentligen tre grundbultar. Den första är formalprincipen, skriften alena. Det hör ju samman med det här att allt i Kristus har fått sitt ja. Och det andra är materialprincipen, det som är trons innehåll, nåden alena. Och det tredje är Guds ja och Guds nej, som vi kunde använda som namn på principen om att rätt dela lag och evangelium. Och vi börjar då med skriften alena. Ett ja har kommit genom Guds son, Jesus Kristus, säger aposteln Paulus. Därför har alla Guds löften i honom fått sitt ja och också sitt amen. Amen betyder det är visst och sant. Det understryker att det inte finns någon lögn hos Gud. Och därmed så kan vi också fullt lita på Guds ord. Då Gud har uppenbarat sitt ord för oss har han gett besked. Det här är visst och sant. Vi ska inte behöva famla i ovisshet om vad som är Guds vilja. När Martin Luther så starkt framhöll skriftens klarhet, tillräcklighet och auktoritet hade det sin bakgrund i påvens och påvekyrkans anspråk på att kyrkomötena stod ovanför skriften när det gällde att vara sannfärdiga. De kunde inte ta fel. Traditionen kom och lades ovanpå det som skriften sa. Traditionen skulle tolka skriften. Luther påvisade sommaren 1519 i en disputation med Eck i Leipzig hur de gammalkyrkliga koncilierna kunde ta fel. Kyrkomötena kan ta miste. Det var en lång disputation och den kom att bli ytterst viktig för reformationen. Påvekyrkan hävdar däremot att den kyrkliga traditionen står ovanför skriften. Senare har den romersk-katolska kyrkan gått ännu längre och fastställt en dogm som säger att påven är ofelbar när han uttalar sig ex cathedra, när han alltså uttalar sig på ämbetets vägnar i särskilt viktiga lärofrågor, offentligt och på ämbetets vägnar. Den här dogmen så fastställde man vid första Vatikankonciliet år 1870. Den lutherska reformationens formalprincip skriften alena utsäger att Bibeln är den högsta normen för kristen tro och kristet liv. Det finns inga andra skrifter som får jämställas med Bibeln. När tvistefrågor dyker upp ska Bibeln alltid ha sista ordet. Det här är ytterst viktigt för oss när någon kommer med anspråk på att ha nya sanningar, någon profetia eller andeingivelse. Då ska vi jämföra med skriften. Och det här, det gäller också bekännelseskrifter. Vi anser att de lutherska bekännelseskrifterna ger ett sannfärdigt budskap därför att de stämmer med Bibeln. Inte i sig själva. Det här med att jämföra med skriften, det gjorde redan judarna i Berea. I Apostlagärningarna 17 berättas hur Paulus och Silas predikade för judarna i Berea i deras synagoga. Och de tog emot ordet på det sättet att de gick hem och granskade vad som stod i alla skrifterna för att se om det stämde med det som Paulus och Silas predikade. Och det heter där att de var rättsinnigare än judarna i Thessalonika som bara avfärdade deras predikan. De gick alltså till skrifterna och hade dem som norm, som avgjorde att det var rätt det som de hörde. Och det här är en god regel för varje kristen. Men det här för också en viktig sak med sig. Det är viktigt för varje kristen att man känner skriften så att man kan pröva det som sägs och hörs. Det gäller att vara tillsammans med den gode herden för att vi ska få fåra örat, som man ofta sa förr, för att känna igen om det är herden som kallar på oss eller om det är en falsk herde. Vi ska ta ett par utsagor av Jesus och apostlarna som stöd för den här principen att skriften håller. I senare delen av Johannesevangeliets 10:e kapitel berättas om hur Jesus förde ett lärosamtal med judarna, alltså med de skriftlärde och fariseerna. Han vittnade om sig själv att han är ett med fadern, och det kunde judarna inte tåla. De menade att han var en vanlig människa som gjorde sig lika Gud. Då gör Jesus en hänvisning till psalm 82. Där överhetspersoner kallas gudar. Och så fortsätter han så här. Om han nu kallar dem som fick Guds ord för gudar. Och skriften kan inte göras om intet. Hur kan ni då säga till honom som fadern har helgat och sänt i världen. Du hedar därför att jag sa jag är Guds son. Jesus anger det som en självklar sak som han bara nämner i förbifarten, att skriften inte kan gå om intet eller göras om intet. Det var en förutsättning för hans undervisning om det som vi idag kallar Gamla testamentet, att det var en ofelbar sanning. Den ifrågasattes av ingen på den tiden. Vi kan också se på en bekännelse av Paulus då han står inför landshövdingen Felix i Caesarea. Det berättas i Apostlagärningarna 24. Men det bekänner jag för dig, att jag enligt den vägen som de kallar för en sekt tjänar mina fäders Gud på det sättet att jag tror på allt som är skrivet i lagen och hos profeterna. Paulus bekände sig till de skrifter som judarna hade som helig och ofelbar norm, det som här sammanfattas med orden lagen och profeterna. Det var alltså inte så att den lära han predikade tog avstånd från judarnas urgamla tro, utan han förkunnade att allt det som var skrivet nu hade blivit uppfyllt genom Jesus Kristus. Det har fått sitt ja och amen i Jesus Kristus. På samma sätt hävdade också apostlarna att det budskap som de förkunnade inte var människoord, utan det var ett ord från Gud. Paulus skriver så här i första Thessalonikerbrevet 2. Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er. Inte som ett ord från människor, utan som Guds eget ord, som det verkligen, något som det verkligen är. Ett ord som är verksamt i er som tror. Verksamt i er som tror. Det här ordet är ande och liv. Det är genom ordet som den helige ande är verksam. Det är ett ord som vi ska bevara som vår ögonsten. Eftersom det uttalar ja och amen till alla Guds löften. Så ska vi gå till nåden alena, eller rättfärdiggörelsen genom tron. Det är alltså den andra av den lutherska reformationens huvudprinciper. Det var avlatshandeln som gjorde att Martin Luther fick upp ögonen för hur snett det hade gått i den dåvarande kyrkan. Det var ju bara en enda kyrka som var alena rådande. Avlatshandeln var en fruktansvärd lära som påstod att man genom att droppa slantar i en skattkista kunde köpa sina släktingar fria från kärselden. Man kunde alltså köpa ett avlatsbrev som gav förlåtelse åt dem som hade levat tidigare. Och så kunde man köpa sig fri från egna synder. Det här var någonting som rev upp ögonen på munken Martin Luther. Det här hade han också i minne när han formulerade sin förklaring till den andra trosartikeln. Han har återlöst, förvärvat och vunnit mig, förlorade och fördömda människa från alla synder, från döden och djävulens våld, inte med guld eller silver, utan med sitt eget heliga och dyra blod och med sin oskyldiga pina och död. Det var inte med guld eller silver som han köpte oss fria. Ingen människa kan heller betala för att få sina synder förlåtna. Vi kan inte heller betala med våra fromhetsövningar eller med något som vi själva presterar. Om vi ska kunna stå inför Guds domstol måste vi ha en rättfärdighet som övergår de skriftlärdas och fariseernas, säger Jesus i bergspredikan. Den rättfärdigheten kan vi inte vinna med något som vi själva åstadkommer, för om vi hade kunnat det, då skulle minsann fariseerna, som vinnlade sig om att i alla detaljer följa Guds lag, då skulle de verkligen ha kunnat bli rättfärdiga. Det räcker inte, säger Jesus. Det måste en annan rättfärdighet för att vi ska kunna stå frimodiga inför Gud. Den rättfärdigheten har Jesus vunnit åt oss. Den köpte han åt oss med sitt eget blod. Det är den enda grunden för vår salighet. Det är Guds nåd som har sänt oss Jesus. Och Jesus har förtjänat liv och salighet åt oss alla. Det här är den fantastiska kärnan i den lutherska reformationen. Och det här är en punkt där djävulen i alla tider har satt in sina attacker. Och han sätter in attacker med full kraft också idag. Det sker både öppet och försåtligt. Nu är det ju så att många, många kristna, nominellt kristna, som borde veta, har tappat bort grunden för sin tro. Och därför är det så lätt för djävulen att komma med sina nygamla läror. Det som han har undervisat redan från uråldriga tider. Att människan måste själv förtjäna sin salighet. Det här sker i alla möjliga religioners byggande av stegar upp till Gud. Fromhetsövningar i trappsteg eller med olika punkter. Men det sker också när man i den kristna trons namn påstår att Gud ser mellan fingrarna, bara vi gör så gott vi kan. När man säger att det inte finns någon människa som klarar av att göra allt det som Gud fordrar och att Gud därför rimligtvis måste pruta av på sina krav, sänka ribban, så är det precis samma lära. Att människan ska kunna medverka till sin frälsning. Och det är ju rent av så idag att man inte ens talar om synd, utan då handlar det om att alla människor blir mottagna av Gud. Gud är nådig. Han tar emot oss med öppna armar. Men det här är en fruktansvärd lögn. För om Gud skulle ta emot oss sådana vi är, så skulle Jesus inte ha behövt komma till världen och lida döden. Då skulle det ha räckt med att gå till Gud direkt utan Jesus, och Gud skulle ha tagit emot oss. Det är alltså det mest fruktansvärda förvillelsen att säga att Gud tar emot oss sådana vi är. Han älskar oss, bryr sig om oss sådana vi är. Han väntar sig inte först att vi ska meritera oss innan han kan börja älska oss. För han har älskat oss för en världens grundval lagd. Och därför sände han Jesus, för att ingen skulle gå förlorad. Om Gud belönar oss för våra egna gärningar, heter den rättvisa belöningen förtappelse, evig vrede. När aposteln säger att alla Guds löften har fått sitt ja, finns här en mycket allvarlig bakgrund. Den bakgrunden heter syndafallet. Då stängdes vägen till paradiset och ingen människa har förmått öppna porten dit. Människorna skulle alla vara räddningslöst förlorade om inte Gud hade gett sitt löfte och hållit det. Han lovade sända en frälsare redan samma dag när Adam och Eva syndade. Han gav Noa ett förbund där hans familj skulle föra hoppet om en frälsare vidare. Och han lovade Abraham att han ska bli stamfar till ett folk där frälsaren ska födas. Han ska bli en välsignelse för alla folk genom Messias. Han lovade Israels folk inför Mose att de ska vara hans folk till evig tid om de följer hans befallningar. Och han stod fast vid sitt förbund trots att hans utvalda folk så ofta, så gruvligt, svek sin sida av förbundet och vek av från Guds bud. Trots att han måste straffa dem genom att låta ett fiende folk föra dem bort i fångenskap till främmande land och förstöra det tempel där han hade haft sin boning i Jerusalem. Trots det fanns löftet om frälsaren kvar. Det löftet svek han inte. Och det var tack vare det löftet som han gick vidare, sände nya profeter och slutligen sände Jesus. Löftet var inte grundat på människors trohet eller goda gärningar. Vi ser det så tydligt av Israels historia. Löftet grundades på Guds nåd. Han valde ett folk av nåd, inte för att det var ett stort folk, utan för att han älskade det och hade lovat deras fäder att han skulle se till sitt folk. På samma sätt har han lovat oss som har fått nåden att bli inympade i det äkta olivträdet, i Guds egendomsfolk, Guds Israel. Han har lovat att ingen av dem som han har kallat ska ryckas ur hans hand. Guds barn har blivit stämplade med sigill, så att den onde inte har någon makt att föra bort dem. För att förverkliga sitt syfte att kalla åt sig ett egendomsfolk, ut ur alla folk, har Gud kallat herdar och lärare, likt Paulus, Silvanus och Timoteus som nämns i vår text. De skulle förkunna ordet och förvalta det sakrament som vår Herre har gett oss för att styrka vår tro. Han vill att hans folk ska samlas i bön och gudstjänst för att höra hans ord och för att vi gemensamt ska uppbygga varandra. Genom Guds nåd har vi alla tillgång till skriftens ord om de uppfyllda löftena. Och vi får tro budskapet om att syndaren är frälst av nåd utan egen förtjänst. Det var Guds väg att han skulle uppenbara det här evangeliet genom sin tjänare Martin Luther. Och det har skett för att Gud ska bli ärad genom Jesus, inte för att vi ska berömma någon människa. Och så slutligen den tredje punkten, Guds ja och Guds nej. När vi kommer till det här temat så vill jag lyfta upp en annan reformator. I tisdags, den 25 oktober, hade det gått exakt 200 år sedan den man som kallades Amerikas Luther blev född. Carl Ferdinand Wilhelm Walter. Han föddes i Tyskland. Han talade tyska hela sitt liv, även om han i unga år som 27-åring emigrerade till Amerika. Och han blev där grundare och ledare för Missouri-synoden. Hans mest kända verk är 39 föreläsningar om den rätta åtskillnaden mellan lag och evangelium. Och de föreläsningarna har i en kortare form utgetts just under namnet Guds ja och Guds nej. Det avser lag och evangelium. Gud säger nej till synd, orättfärdighet. Han säger ja till det goda. Och han säger ja genom evangeliet framför allt, som vi redan har hört. Walter var ung präst då han ställdes inför en rad svåra problem i hans nya hemstad St. Louis i Missouri. Det tvingade honom och hans medarbetare att rannsaka skriften och studera Martin Luthers undervisning. Walter var en benådad lärare som hade stort inflytande både på den tiden och ända sedan det. Han hör verkligen till de änglar som Gud har sänt ut i himlarymden för att förkunna ett evigt evangelium. Jag kan här också påminna om att vi med anledning av jubileumsåret har en serie presentationer och samtal kring Walters teser om just den rätta åtskillnaden av lag och evangelium i Lepplaks bykyrka under gudstjänsterna där, som Hans Alskog har förberett och inleder. Det finns också att ladda ner från vår webbplats, och den här serien pågår resten av höstterminen och kommer alltså att kompletteras efterhand. Jag ska ta ett exempel på en av de här teserna, tes 4. Den rätta kunskapen om åtskiljandet mellan lag och evangelium är inte endast ett härligt ljus till en rätt förståelse av den heliga skrift, men skriften är och förblir en helt och hållet tillsluten bok utan denna kunskap. Här finns en förklaring till varför man ibland hör påståendet att skriften är dunkel. Det är oklart det som står i Bibeln. Ibland säger Bibeln till exempel att vi ska hålla buden för att komma in i Guds rike. Ibland säger den att vi ska tro på Jesus för att bli frälsta. Det verkar vara motsägelsefullt det här. På en del ställen visar sig Guds vrede som en förtärande eld, och han straffar hundratals och tusentals människor för att de har brutit mot hans bud. Och på andra ställen står det att syndare blir förlåtna och får Guds rättfärdighet som gåva utan att ha gjort någonting. Den här läran, den är också viktig att studera för att bli klar över den svåra frågan om varför en del människor går förlorade, men andra blir frälsta. Trots att Gud älskar alla människor lika mycket, och alla människor är lika onda, och så blir en del frälsta och en del går förlorade. Det här är fullständigt omöjligt att få in i vårt förnuft. Den enda förklaringen till det här är: Gud har inte uppenbarat sin fördolda kunskap för oss, men han har gett oss sin lag och sitt evangelium för att det ska lära oss dels vårt ansvar, vad vi ska göra och låta bli, och dels för att uppenbara vägen till himlen, för att uppenbara Guds nåd. Men för vårt förnuft går det inte ihop. Och där ska vi stanna. Där ska vi inte pressa fram någon förståelse som Bibeln inte ger. Det här är bland annat en av de frågor där undervisningen om den rätta åtskillnaden mellan lag och evangelium ger svar. Det är en viktig undervisning. Frågan om Guds eviga utkårelse eller nådeval, som det här handlar om, det sista, det har lett till söndring i den lutherska kyrkan i olika tider. Det splittrar lutheraner också idag. Det är frågan om den svåra konsten att låta Guds ord vara Guds ord. Också fast det verkar vara omöjligt att fatta med vårt förstånd. Det handlar om att låta Guds ja stå där utan att förändra det. Och det handlar om att säga amen till det. För att Gud ska bli ärad. Walter har också gett oss en grundlig och viktig undervisning om kyrkan och ämbetet. Han har varit en vägvisare när det gäller att visa hur vi ska utöva rätt gemenskap mellan kristna. Den kristna gemenskapen är det finaste som finns. Men det gäller också att värna den och stå fasta mot alla som försöker söndra den genom falska läror och en falsk frid. Den kristna läran väcker också motstånd. Det är ett huvudtema i andra Korintierbrevet där Paulus försvarar Guds ära mot de falska apostlarna samtidigt som han förkunnar evangeliet om frid med Gud genom Jesus Kristus. I denna yttersta tid med så mycket angrepp på Guds sanning behöver vi de här lärarna som påminnelser om att vi behöver både Guds lag i all dess stränghet och evangeliet i all dess ljuvlighet för att bevaras på vägen. Vi behöver påminnas om att kämpa trons goda kamp och arbeta på vår frälsning med fruktan och bävan, samtidigt som vi får kraften av löftet att ingen som tror på Jesus någonsin ska ryckas ur hans hand. För att kampen inte ska bli övermäktig har han satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en handpenning i våra hjärtan, som aposteln uttryckade. Därför ska vi en dag som denna tacka Herren för att han har sänt oss reformatorer och goda lärare, för att som stjärnor på himlen visa oss vägen genom mörkret till hans underbara ljus. Amen. Vi ber. Kära himmelske far, vi tackar och prisar dig för att du har sänt oss ditt ord genom dina profeter och apostlar. Och att du också har sänt goda lärare som har förklarat ditt ord för oss. Hjälp oss att lyssna, lära och lyda när du talar. Så att vi inte skulle famla omkring i ovisshet om din vilja. Utan med en glad förtröstan ivrigt skulle verka ditt verk bland våra medmänniskor. Ge oss därför din heliga ande att upplysa, styrka och bevara oss i ditt ord. I Jesu namn.